kravallafton.
Ja, precis. Det finns ju en gammal film.
Ja.
Som heter 30 november. Så inleder vi den allsvenska podden 30 november. Klockan är 20:15. Vi brukar spela in tidigt då vi brukar vara pigga och krya. Och vi brukar vara tre till antalet. Men idag är det bara jag, Fredrik Jönsson och Frida Fagerlund.
Mm.
Välkommen!
Tack så mycket. Jag känner på mig att det här kommer bli den bästa podden vi släpper det här året.
Någonsin?
Ja.
På Aftonbladet?
Ja, jag känner att jag är så trött så jag ska anstränga mig till max för att det ska bli så bra som möjligt.
Underbart! ETG Sundsvall, deras transferbudget. Sundsvalls tidning var först jag plankade nyheten. 0 kronor, de har alltså inte råd och... De har inte råd att varva en kontrakterad spelare överhuvudtaget för de har 0 kronor i kassan enligt Urban, sportchefen.
Ja.
Vilket känns verkligen som en 1+ grej, för att har man Larsson, Erik Larsson, har man Daniel, så man vet att de är bra, man vet att de kan gå till andra klubbar, borde man inte ha fixat avtal så man kan få en liten, liten slant i alla fall?
Jo, det borde man väl. Det är kanske där skillnaden är också mellan riktigt skickliga sportchefer och de som kanske inte tänker speciellt långsiktigt. Hade man tänkt långsiktigt kring de här två spelarna, som uppenbarligen, de har ju inte varit bra. Alltså det här är ju inte one season wonders.
Nej.
De har ju varit bra flera år.
Ja.
Då skulle man ju kanske tänkt på att försöka göra någon bra deal så att man kunde få lite pröjs för dem.
Urban Hagblom var ut bort sig, eller?
Det är du som söker rubriken. Nej, men jag kan tycka att det är synd om Sundsvall, givetvis. Ja. Det är ju klart att de ska få pröjs för spelare som har kommit fram.
Sen vet vi ju inte om Urban har jobbat stenhårt för det. Han kan ju ha rivit ut
förlåt,
och in på
förlåt,
allting. Man vet ju inte det. Det ska man alltid lägga till, att han kan ju ha gjort och försökt att signa dem, men de har varit så bara nej. Jag vill vidare, jag vill testa något nytt och så vidare. Det kan man ju tycka, men... Det man tänker först när man ser den här transferbudget och man ser att den är 0 kronor och de inte får pengar för de två, då tänker man att de inte har gjort sitt jobb.
Mm.
För att man får ju ändå tänka långsiktigt att man ska kunna sälja spelare. Och det vet ju klubbar som Sundsvall och andra klubbar som ligger där de ligger, att man behöver sälja fotbollsspelare för att kunna finansiera andra spelare som ska höja laget och kvaliteten i det laget. Inte bara plocka Bossman. Det blir ju rätt tufft för Sundsvall som precis klarar sig kvar i sista omgången genom att slå Göteborg, att ersätta två så pass duktiga spelare.
Sen får man ju ändå säga att det är ju inte, det finns ganska många klubbar som har ganska små spelarbudgetar.
Ja.
Och som inte har möjlighet att värva in spelare för stora summor pengar. Så är det ju. Det är ju inte svårare än så. Men får väl hoppas för Sundsvalls skull att de ändå får ihop en hyfsad trupp inför nästa år.
Mm. Från 1+ till 2+, då hittar vi Mikael Stare. Som drog från Häcken. Jag kommer ihåg när han tog över Häcken, så tänkte man att det tar ett år för honom att bygga hans Häcken. Och sen så ska de fortsätta därifrån. Men det blev inte så mycket av Stares Häcken. Han drog redan till San Jose Earthquakes. Det höll väl på att bli något rättsligt där. Häcken var inte så glada med att han liksom bara lämnade klubben och drog vidare. Men Sonny Karlsson och company valde väl att inte dra det vidare, så att det skulle bli några böter eller några rättsliga straff för Stare, som har lagt ut, det är ett ganska roligt klipp på typ 10 sekunder om man söker på San Jose Earthquakes på Twitter, när han skriker Go Quakes i slutet när han pratar om att han är nya tränaren. Men själva grejen, alltså det finns ju alltid två sidor, om man nu ska vara lite mjäkig här, att man förstår Stare som drar, sen samtidigt så är det väldigt, det är väldigt snopet för Häcken. De måste ju ändå tänkt alltså långsiktigt med honom. Och så drar han bara.
Alltså jag håller med dig. Jag tycker att de det är mest synd om i det här fallet, jag tycker det är spelarna.
Ja.
Som verkar ha tyckt jättemycket om honom. Alltså generellt av vad man har hört.
Mm.
För jag kan tycka lite, alltså Sonny Karlsson pratar om att tajmingen, det kunde inte varit sämre tajming. Mm. Ja, fast om Stara hade lämnat i januari så hade det väl varit sämre tajming än vad det är nu. Mm. Jag tycker det är synd om spelarna som får ännu en ny tränare.
Ja.
Och liksom ännu en gång ska försöka bygga någonting nytt när det ändå verkar så lovande med Stara.
Och jag kanske inte ska svara, men fan vad han byter klubb alltså.
Ja.
Har han sådana problem att rota sig någonstans?
Jag tror det handlar mer om att just det här med, alltså jag tror att människor ser nu väldigt olika.
Ja.
Han ser ju säkert tränarskapet som ett rent yrke.
Mm.
Och därför är inte det här med klubblojalitet och sånt, alltså det är inte lika viktigt för honom. Och det ser man ju på ganska många tränare som har den. Ja, men som Conte till exempel. Mm. Conte kan gå vilken dag som helst. Ja, ja. Alltså han hade ju inte brytt sig. Stara verkar ha lite samma syn.
Han startade ju med Gröndals IKs ungdomslag mellan 89 och 96. Sen körde han Hammarbys ungdomslag. Mm. Sen körde han AIKs ungdomslag även som lite assisterande där, och så var det Väsby. Och Väsby var 2007-2008. Sen har han alltså varit i AIK, Panionios, IFK Göteborg, Dalian Arbin, BK Häcken och nu San Jose. Så att han har ju haft några klubbar.
Kul ändå att komma till USA.
Ja, ja, absolut. Med 7 klubbar på 10 år så sitter man alltid och pratar om att klubbarna ska ge tränarna chansen och kontinuitet, och sen han bara drar emellan. Men sen med IFK Göteborg så var det i och för sig å andra sidan inte han som ville lämna. Mm. Och då var det också samma som du var inne på innan, att det var många spelare som gillade honom, som ville ha kvar honom, fattade jag det som, när han lämnade där. Och han var ju där 2012-2014 var det, jag kommer inte ihåg exakt när han om det var, ja det var en ny tränare från och med 2012, så han var i Göteborg 3 år va? Ja. Så där kanske han hade tanken om att stanna längre egentligen.
Mm.
Jag vet inte.
Nej, du ser Earthquakes, det ryktades inte Tinnerholm dit där också?
Jo, och Mange Eriksson. Mm. Hade han Mange Eriksson i Väsby? Eller är det
precis, har vi hittat, alltså, vi kan ju inte vara de första som har sett den här kopplingen tanken. Men jag har faktiskt inte tänkt på det tidigare. Men det kan ju bli en svensk klubb där då. Lite spännande.
Ja, Mange är ju 27 nu, och han var i, jag gör en snabb googling här nu, för att han var i Väsby 2009-2010 och lite på lån 2008. Så han kan väl ha hängt lite med Stare där kanske.
Mm, inte omöjligt.
Ja, det skulle vara å andra sidan en jätteförlust för AIK att bli av med honom. Eller Djurgården menar jag. Ja, för många har ju varit fantastisk.
Ja, verkligen.
Ja. Andreas Alm
lyft
som ersättare för Mikael Stare.
Det hade väl varit kul att få tillbaka honom igen till...
Ja. Vad du saknat mest av honom? Jag vet att jag har inte saknat hans sätt att ibland vara mot media. Det kan jag tycka är lite jobbigt ibland. Han liksom ska ställa tillbaka och trycka dit lite. Alltså det kan vara lite besvärligt ibland.
Ja, men precis. Jag tror det handlar mer om att man vill gärna ha starka profiler i allsvenskan. Det, oavsett egentligen hur de är som personer. Alltså man kan tycka saker om Rickard Norling också, men man får ju ändå, man får medge att han bidrar ju med någonting. Självklart. Någonting som ingen annan har. Så att ju profil starkare desto bättre.
Plus att det var ju, även om jag tycker det var kul att Norling kom tillbaka och jag gillar Rickard, särskilt intervjuar Rickard, men det var ju synd om Alm när han fick lämna. Det kändes ju inte helt rättvist. Så att det skulle vara kul att få tillbaka dem, och han förtjänar verkligen. Och, ja.
Konstig situation där. Ja.
Ja.
Sen verkar det ju som att i Vejle gick det ju inte... För det var väl där han var, så jag inte säger fel. Där var det också mycket konstigt. Jag vet att jag pratade med Jeppe Andersen om det. Eller han berättade att det var mycket märkligheter där i Vejle. Så att jag tror inte att det berodde på honom att det inte föll väl ut där. Det verkar vara andra grejer i klubben som inte fungerar jättebra. Men det var en intressant fråga ändå. Vem är den minst profilstarka tränaren i allsvenskan? Nästa år kan vi ju ta det, 2018. Vem är det minst? Vem är det man är minst sugen på?
Minst sugen på?
Det är rätt svårt, om man tänker efter. Det finns ganska många härliga tränare.
Minst sugen på?
Är det Nanne ändå? Eller är...
Nej. Det är ju nästan som att svara... i kyrkan för mig.
Ja, men du förstår vad jag menar. Att det är...
Oj.
För börjar vi uppifrån så är ju Graham är ju som han är. Han är ju...
Ja, vi har ju Magnus Persson i Malmö och går efter tabellen. Och så har vi AIK då för tillfället, Rickard Norling. Djurgården, Öskan, Häcken då kan ju bli Alm. Potter som du var inne på. Sen kom Jensa i Norrköping, om man tar tabellsmässigt.
Kan det vara Jensa? Kan det vara Jensa?
Ja, lite den känslan. Och sen kollar man Sirius. Kim, han kan ju alltid vara så jävla förbannad efteråt. Det kan ju vara ett charmigt. Elfsborg verkar ju få Jimmy Tillin. Om inte då Janne Mian skulle... Ja.
Men Jimmy Tillin, det lyser ju inte om honom, men han är ju en rolig tränare. Han har ju en rolig filosofi.
Och han har fått det ganska snabbt med, för att han verkligen... Ja, han fick ju mycket kärlek på kort tid som ny tränare i allsvenskan. Det är ju ingen snack om saker. Jakob Mikkelsen, Hammarby, är man absolut sugen på. Poja Ashbagi, IFK Göteborg, känns jättespännande. Örebro. Kalmar FF.
Axel Kjell kanske.
Axel Kjell.
Jag kan ändå tycka att han är... Ja. Han är inte blek som människa, absolut inte.
Sen har vi Joel Cedergren då i Sundsvall som vi båda gillar.
Vi är ju Cedergren fanclub.
Och sen är det då Dalkurd, BP och Trelleborg.
Och Dalkurd, blir Brännan kvar där eller inte? Det är, för han får man ändå kalla profil. Han kan ändå svinga lite till höger och vänster och inga problem med att säga exakt vad han tycker. Och Patrik Winqvist med sina t-shirtar.
Ja, det är ju profilstärkt.
Ja, det är det verkligen. Så det är svårt.
Ja.
Det kanske inte finns någon.
Olof Mellberg har varit en enorm profil om man hade följt med dem upp. Ja, det, för mig är det nästan lite Axel i Örebro.
Ja, kanske. Men på ett sätt så fyller alla
Jens.
Sin funktion ju.
Eller Jens.
Alltså jag är nästan mer inne på Jens. Förlåt Jens. Men,
ja, men det, han kanske gillar det å andra sidan.
Han kanske vill vara
var som han är.
Ja, det behöver ju inte vara något negativt.
Nej, absolut inte. Det finns ju många tränare som bara kör på och ändå gör det bra utan att behöva sticka ut.
Men vi kan ju ändå konstatera att det är en profilstark allsvenska 2018.
Ja, definitivt. Definitivt. Var var vi för någonstans? Vi var på, ja, vi var ju på 3 plus på Jarsberg, IFK Göteborgs plock av honom känns jättespännande. Och det är ganska bra att lägga det någonstans i mitten i och med att vi inte vet om det blir flipp eller flopp. Så 3 plus på den värvningen känns ju ändå bra. Även om jag tycker den för att IFK Göteborgs bästa eller just IFK, från IFK Göteborgs situation som de är just nu, så är det en 5 plus värvning. Men för oss som sitter här kanske det blir en 3 plus, för att det var verkligen det här, kändes som det här de behöver. En ung kille, en ny tränare, 32 år gammal. Han har väl haft lite misshandelsdomar och annat mot sig, men utöver det så IFK Göteborg, det blåser lite kring dem också, hur de har kört sin klubb och i gamla spår, och det ska alltid vara goda gubbar. Här testar de ju något helt nytt istället för att köra på med Tobbe Nilsson och sådär. Så jag tycker det känns häftigt för deras del. Man vet inte riktigt vad som väntar, men det känns häftigt att de vågar bryta lite mark och testa något nytt.
Ja, men precis. Och det han har gjort med Gävle nu under säsongen, det talar ju för sig själv. Men jag tycker just personlighetsmässigt så verkar han... Det verkar som en oerhört eftertänksam människa. Oerhört intelligent. Ja. Är fascinerad av den här pedantiska sidan av honom. Jag tycker alltid att det är... Det säger någonting om... Jag kan gilla de tränarna som är de där personerna som vill att allting ska vara perfekt in i den minsta detalj. Då blir det... Man får lite tillförlit till sådana människor. Det känns som att då blir det nog bra i slutändan. Jag gillar den här historien om hans kompisar. De retar ju alltid honom när de var hemma hos honom. För gick han in i badrummet och kom ut igen, så hade de oftast... snurra till de här tofsarna på mattan och sånt, för de visste att han ville ha dem helt spikraka, eller om de typ flyttade fjärrkontrollen på soffbordet 1 centimeter så märkte han det direkt och flyttade tillbaka den. Jag tycker om sånt när man är lite knasig sådär.
Ja, men han känns ju jättespännande, så är han så pass ung med, och så har han gjort det fantastiskt bra. Det han gjorde med Gävle var ju väldigt imponerande. Kom dit och de var ju i stort sett klara för degradering, och så fixade han det. Och sen som sagt, som jag sa i början, lägg inte något negativt i det, för att jag har läst för lite om det, så jag vet inte, men han har ju varit med om en del andra grejer också som ännu inte har fått så mycket rubriker. Ibland kan det bli att media, tidningar och sajter fokuserar på det negativa, och det kanske det hade varit om han hade kommit som ny från att de hade värvat honom från utomlands och han hade haft vissa saker i bagaget.
Ja,
det är lätt att det blir så.
Oavsett vad som har hänt, så tror jag det kan vara en styrka att
han, ja, det tror jag med, absolut.
Att han verkar kunna anpassa sig till många olika typer av miljöer. Då kan han säkert få kontakt med spelare på ett helt annat sätt än vad många andra.
Absolut. Jag skulle vilja ha med honom i den här podden. Så det var jättekul att prata med honom.
Vad bra att du säger det här.
Jag tycker han känns jättespännande, och det är roligt att Göteborg gör det här. En av de grejerna som jag skulle vilja säga Mats Gren har gjort bra.
Ja.
Han har ändå fått ta emot en del skit. Nu så ryktades väl om Piotr Johansson och vem var det med?
Dennis Ymmet.
Ja, från Gävle att Göteborg skulle vara intresserad av att vara dem. Plus Sam Johnson. Så nu är plötsligt verkar det som att de bara ska ut och
plocka
en del spelare. Sen är frågan var pengarna kommer ifrån. Men de kanske inte är så dyra, Piotr och dem. Å andra sidan, de har rätt borde ha rätt stor lönebudget att fylla eftersom Rogne försvinner. Mm. Han var nog inte så billig i månaden när han var i Göteborg.
Nej.
Brännström har vi på 3+.
Mm.
För att han var på väg dit eller? Och för att han eventuellt blir kvar. Och för att vi får se han i Allsvenskan. Varför har vi med han där?
Ja, ja. Jag tänkte precis så satte vi honom på 3+.
Men den där röran som var där innan Brännström och Poja, det var ju ändå rätt, det kändes ju väldigt jag ska inte ha statskrim.
Märkligt,
men det kändes lite Mats Gren också. Det var så här, det skrev saker fram och tillbaka, var väldigt rörigt. Vi har ju märkt att han, när fönstret har varit öppet, så har sagt att det här letar vi efter, det här ska vi ha, och du vet, och så har det många gånger det inte har blivit någonting, och det kändes lite så där, är det på gång nu igen? Hur ska det här sluta och så vidare.
Man hajar ju till lite när han berättar i den här 352-podden att han hade haft folk från IFK Göteborg som arbetar där, som ringde honom och frågade om saker.
Ja. Och det kan ju bara vara en person då som styr i det, eller det kan ju bara vara sportchefen eller någon annan som kan ha sagt till dem att det är han ni ska ringa till, för att det är hans. Och då tänker vad håller de på med där inne?
Det är så konstigt alltså. Ja. Vi får se var han hamnar.
Ja, han blir kvar.
Det kan ju bli, oavsett vad, så får vi nu ha honom i Allsvenskan.
Vem var det mer som ryktades eventuellt till Dalkurd?
Till Dalkurd?
Ja.
Så, tränare?
Ja.
Det kan jag inte komma på någon sådär på rak arm att jag har läst.
Ja, det är bara jag som flummar att det har varit rykten om det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ingenting som jag har lagt på minnet i alla fall.
Ja, glöm det här.
Valentic.
Ja!
Var det ju.
Ja.
Nu.
Asrodin Valentic. Ja.
Nu faller allt.
Ja, men jag har fått för mig att jag läste något.
Ja, det är helt sant.
Ja.
Det hade ju också varit intressant.
Ja.
Har ju gjort det mycket bra tillsammans med Mellberg.
Underverk. Trelleborg är 4+.
Ja.
Och jag är tyst.
Och så sitter jag och säger att jag kommer att vara... Att jag ska vara opartisk. Då sätter vi Trelleborg på 4+. Nej, det är väl lite med glimten i ögat.
Va? Nej.
Tänk gamla Trelleborg, de blir man aldrig av med. Oavsett hur hårt man än försöker. Men det är kul att ha upp dem igen. Eller kul. Jag tycker väl snarare att det är imponerande att de faktiskt lyckades ta sig upp igen. Det såg oerhört mörkt ut där ett tag.
Men trodde man det innan säsongen? Det gjorde man väl inte?
Jo, alltså jag...
Som supporter kanske?
Nej, alltså faktiskt, ärligt talat. Tyckte redan förra säsongen såg de oerhört starka ut. Faktiskt. Mm. De har haft en väldigt bra trupp. Väldigt bra mix av gamla och unga spelare.
Offensiv fred i fotboll också.
Det var som Salif sa, Kamara Jönsson, att just det här med Tjongavallen, alltså det existerar ju inte längre riktigt så. Alltså det är inte som att vi...
Lite tråkigt egentligen.
Ja, de vill ju inte tjonga, de vill ju allra helst spela sig upp. Och de har ju en... Det är synd nu om de inte får behålla Dino Islamovic. Jag kommer bli lite ledsen då, för att han har varit jättebra hela säsongen.
Finns det någon ekonomi i Trelleborg?
Nej, inte direkt. De har ju sin storsponsor, Rune.
Trelleborg.
Rune Andersson.
Ja.
Och Melby Gård.
Mm.
Men i övrigt så har man ju absolut inga stora pengar.
Men man har mer pengar än Giffarna.
Ja, det lär man väl ha, men man är nog ganska noga med att hålla i dem också. Man vet om att det kan komma mörkare tider. Jag tror att man kommer att fortsätta göra som man har gjort de senaste åren, och ut på Österlen och Reka och sådär. Där har man hittat ett par guldkronor.
Kommer man vara farma lite från Malmö? blir lite farmaklubbsinlåningar.
Ja, i år har det varit... Det. Ja, nej, det är väl mer jag tycker att folk har fått en förvrängd bild av det.
Mm.
Okej, ska jag klara det? Jag gör det nu en gång för alla.
Tja.
Så här är det. Att om du kommer från Trelleborg till exempel, då är du, det är ganska stor sannolikhet att du är född i Malmö till exempel. Mm. Och när man skriver upp en sån här lista på så här många människor eller så här många i ett lag är födda här och här. Det är klart att det står att jättemånga är födda i Malmö, men det är kanske inte där nödvändigtvis som man har växt upp. Det inleder vi med att säga. Sen är det givetvis så att Malmö FF är ju den största klubben i Skåne och bästa ungdomsakademin.
Mm.
Jätteduktig. Alla vill ju dit där såklart att spela. Sen är det inte så många som kommer att hända hela vägen upp till A-laget. Där har vi bara ett fåtal exempel. Typ, men i slutändan så är det ju trots allt så att i Trelleborgs trupp i år så har det ju varit två spelare som har varit utlånade. Den ena är ju Marco Johansson då, målvakten, och den andra är Erik Andersson, mittfältare.
Ja.
Jag måste ändå poängtera det, för det känns som att det är många som
tror att det är tio man.
Ja, men precis. Och det är jättemånga som har har MFF som moderklubb, alternativt att man kanske gick dit där lite senare för att få bättre utbildning.
Utbildning, ja. Men sen lyckas inte hela vägen, så hamnar man i Trelleborg då.
Ja, precis. Och det kan man tycka vad man vill om. Men något B-lag, det vet jag tusan om det. Däremot så är ju säkert Trelleborg oerhört tacksamma att man har Malmö FF som är så jätteduktiga på ungdomssidan. Och som, jag menar, MFF bidrar ju till en massa andra klubbar också genom att de är så duktiga på ungdomssidan. Så nu har jag sagt det också.
Ja, men det är väl underbart, ja.
Mm.
Men du har ju IFK Trelleborg. Och Trelleborgs FF.
Ja,
IFK Trelleborg ligger ju i division...
Ja, vad är det nu?
Två
eller tre.
Har de någon vidare ungdomsverksamhet?
Ja, de har faktiskt, och de har ju alltid haft damverksamhet också, flickverksamhet. Ja. Det hade ju inte Trelleborg fram tills för 2 år sedan.
Nej.
Väldigt nystartat. Så ja, de har också duktig ungdomsverksamhet.
Jag tänker att man kanske växer upp i IFK Trelleborg, så spelar man ungdom, så går man till Malmö FF, söker man där, men så går det inte riktigt, så hamnar man i TFF, och så låter det alltid som att man kommer från Malmö och inte från...
På killsidan så tror jag nog det är ganska jämnt mellan de som har spelat i Trelleborgs FF hela sitt liv och de som har spelat i IFK Trelleborg. Det är ganska jämnt.
Mm. Ja, men trevligt för dig framförallt också att de är tillbaka, va?
Ja, det är verkligen, nu vill man ju bara inte, alltså jag har tänkt på det där med, vill man, om man håller på ett lag som man vet om de kommer inte vara med och slåss upp i toppen, vill man ändå ligga i högsta serien och veta att man kanske kommer vara lite av en slagpåse, eller är det roligare att ligga i näst högsta serien och vara med och slåss i toppen i princip hela tiden? Den här frågan kan ju appliceras på väldigt många ligor. Ta om du håller på Bournemouth.
Ja, Newcastle räcker för min del. Newcastle under hela min livstid.
Vad föredrar du? Ligga i toppen i Champions
League? Nej, jag spelar hellre Premier League.
Ja, jag tycker bara det är en vettig... Mm. Alltså,
ja, absolut.
Man kan ju någonstans... det är ju roligare att vinna. Det är jobbigt att förlora.
Ja, men sen är ju inte supporterskap alltid... Alltså det kan ju finnas en charm i att inte bara vara en vinnande klubb heller.
Så är det också.
Och så när Newcastle vinner, så är det ju något helt alltså det blir ju...
Då lyfter taket, ja, för redaktionen.
Du kommer ihåg, jag slog i bordet här när jag trodde att de gjorde 3-2 senast, men det var ett offside-mål, för då känner man bara så här, ja.
Jag har aldrig hört någon sån
Nej, men det bara plingade ju till i flashscore som visade sig vara offside. De är för snabba för sitt eget bästa. De var låg före streamen. Nej, så jag spelar nog i högsta, men jag fattar ju grejen, det var ju rätt roligt ibland föråt när man tittade på dem och ja.
Man känner den här att man är lite oövervinnerlig. Förstår du vad jag menar? Att man känner sig så stark. Att man kan liksom, nu när Trelleborg gick så bra, de hade den här vinstsviten och de in med mål och vann matcher med 4-0, och det är som att man känner, man går runt och är stolt som en tupp.
Men det är ju lite som att Jonny och Kjellby, om jag ska dra Newcastle ja, men jämförelsen, så blir Jonny och Kjellby och Dwight Gale blir ungefär som Verratti och Neymar i PSG sett till konkurrensen när de spelar i Championship. Är du med? Gaelio är ju liksom så här 25-30 mål eller någonting, och Neymar bara öser in mål i PSG för att han är så pass bra i den ligan. Sen när de kliver upp, nu är ju Neymar bra i alla ligor, men just i den Championship så känns ju ungefär Xhelvi och Gale för mig som Berratti och Neymar gör för PSG.
Ja, precis. Det blir en annan grej.
Men sen när de kliver upp i Premier League så blir de mer som, ja, jag vet inte. Sjukt svårt att göra. För.
Men Jonny Xhelvi är ju, det är nog en topp 5. Han är med på min topp 5-lista, favoritspelare.
Ja, han är mäktig. Han är fin. En fin men ibland korkad människa.
Ja.
Ja, jag vet inte hur vi gick från Trelleborg till Jonny och Xhelvi, men det gjorde vi i alla fall. Det var 4 plus 5 plus blir Östersunds FK för att de har gjort någonting som man inte trodde att de skulle göra överhuvudtaget. Först trodde man inte att de skulle vinna den första kvalgruppen till Europa League, sen trodde man inte att de skulle vinna den andra kvalmatchen och inte heller den här sista kvalmatchen för att ta sig till Europa League. Man trodde inte att de skulle gå vidare från gruppen, men det gjorde de. Och ja, så det de har gjort är ju fantastiskt. Och de har ökat summorna och värden på alla sina spelare. Och det känns som att Godos kan säljas för 75 miljoner snart ungefär. Och det här bara fortsätter ju. Och det är lite så här, det är klart att alla som följer dem förstår ju att det här kommer inte hålla på i flera år. De kommer inte jogga hem allsvenska nästa år. Men just den här hösten så har det ju varit väldigt, väldigt charmigt att få se det på det sättet de spelar sin fotboll. Och att de spelarna som man ser i andra matcher i allsvenskan kan se ganska allsvenska ut, om man ska säga det så. Sen när de spelar mot Bilbao eller Berlin eller Soria och så här, så ser de fantastiskt bra ut. Kan se, man kan liksom vara så här hemma mot Bilbao och sen ut och vara en La Liga-spelare liksom.
Men fick du också Messi-vibbar av Godos mål där mot Soria?
Ja.
Du förstår vad jag menar, att han kommer där i steget och det känns som att han är ostoppbar och så avslutar han på det sättet. Ja, det var ett fantastiskt mål.
Man väntar bara på att han ska göra 4 mål i någon match som Messi gjorde i Champions League. Tar han massa spel. Nej, men alltså, allt har ju gått i deras väg. Den här hösten är ju magisk alltså.
Ja, men jag tror jag i samband med deras framgångar så har jag nu insett vad jag ogillar allra mest hos vissa fotbollslag. Det är, eller tränare rättare sagt, det är när man går ut i en match med inställningen att nu ska vi säkra upp, nu ska vi ska försöka och plocka en poäng i princip. Östersund gör aldrig det. Östersund går alltid ut på en plan med tanken på att de ska ta hem alla 3 poängen, alternativt vinna matchen.
Ja.
Och ibland går det jättebra, ibland går det inte, faller det inte väl ut. Men just i Östersunds fall så tror jag att de har liksom hamnat på ett sånt vinnarspår nu. Det känns som att det ska krävas något ganska rejält för att de ska krascha.
Mm. Det, är klart,
det kommer ju inte att stopp någon gång.
Jag tänker på försäljningarna, det är därför jag la in det, att det kommer inte att hålla på i all evighet, för att de måste ju, till slut så måste de ju sälja någon spelare, för att de spelarna vill ju bli proffs. Alla vill ju bli det som spelar i allsvenskan. Det är inte så konstigt, för den är rankad ganska lågt ner i Europa, så man vill ut och testa någonstans. Vissa har inte gått klart skolan och vill ju säkra sin ekonomi för framtiden och jada. Så det finns ju massvis med anledningar till det. Sen så tycker jag det är härligt med Östersund att Daniel Kinberg, han kan gå ut och prata om, vi tar Dino Islamovic som har inte träffat honom men vill ha honom, han skiter att han säger det i tidigt läge. Sen så läser han att Bachirou skulle vara på väg till Malmö FF, då går han ut och är svinförbannad för det. Så han, alltså, han kör sin stil, han säger vad han vill, han säger vad han känner för att säga i alla lägen, att de ska vinna gruppen, de ska gå vidare, de ska vinna den här matchen, den där spelaren ska vi ha, den där spelaren ska vi ha, den där tänker vi inte sälja. Och när han säger det med Östersund så går det säga det. Det är helt okej att han säger det. Man tänker inte så här, han är tokig, han har gått över gränsen. Alltså det lyser igenom hela deras förening. Däremot när andra klubbar, vissa andra klubbar går ut och säger det, så känns det inte lika okej.
Nej, precis. Men den mentaliteten kan ju appliceras på Dalkurd också. De har ju haft samma inställning, alltså lite liknande som Östersund. Att vi ska vara allsvenskan om så här många år. Och det var ju lite samma sak där när man pratade med Ravis Lavan till exempel. Då sa ju han det att, alltså, jag trodde stenhårt på det från början. Alltså, jag trodde på det till 100%. Jag tror att bara man är tillräckligt övertygad om det så funkar det. Men som till exempel i AFC Eskilstunas fall. Du vet vem jag tänker på. Omar Edari. Ja. Där följde ju inte så väl ut.
Nej, men nej, han hade ju levererat ganska bra, men laget gjorde ju inte det. Och han började prata om att han inte ville byta klubb för att de skulle byta mittengäng. Mm. Och sen har du Jörgen Lennartsson som går ut inför säsongen och svinförbarn för alla pissar på IFK Göteborg. Mm. Han menar på att de är bättre och det följer inte heller så väl ut. Samtidigt då så går Gren ut och säger att han är intresserad av att ändra fotbollsspelare, ungefär. Mm. Samtidigt. Och det vet jag att Mats Persson som var i IFK Göteborg, hette han väl, också körde den stilen. Och kör man den stilen så ska man köra stilen rakt igenom. Och det är det jag tycker Östersund kör. Och då tycker jag det är okej.
Okay. Ja, men exakt. Och sen ska man ju inte, givetvis, alltså, ibland går det inte. Jag har ju svårt för det här att man sitter i efterhand och skrattar och någon bara, du sa att du skulle hamna där och så gjorde du inte det. Och sen så gör man sig förlöjligar man det. Men det är exakt som du säger, att man måste tro på det till 100%. Daniel Kinberg har trott på det till 100%. Det må vara hur galet som helst, men det får man ge honom i alla fall.
Men nu kan han ju backa upp det med de här resultaten. Mm. Och nu är mycket med, alltså det är ju, alltså Jörgen Lennartsson såg väl med sin tränarerfarenhet att han tyckte att han hade ett bra lag och han trodde väl också på det. Och jag menar inte att vi ska sitta här och skratta åt varken Halle Loma, precis som du är inne på, men där finns det exempel där det inte håller. Det är bara, alltså, om man ställer dem bredvid varandra så ser man ju så tydliga exempel på där går det hem och har den stilen. Ja. Och så. Sen är det klart att IFK Göteborg med en ny tränare som Poja, de kanske kan bygga en helt annan attityd utåt. Du har ingen aning hur det kommer låta där för nästa år.
För även om Jörgen Lennartsson sa så spelarna var kanske inte med honom. De kanske inte trodde på det. Nej. Och samma med Åmars lagkamrater, de kanske inte trodde på det.
Nej.
Det räcker ju att det är så. Ja. Det räcker ju inte att en person tror på det. Alla måste göra det. Och så är det ju Östersund.
Ja, verkligen. Bachirou, jag har svårt att säga att han hamnar i Malmö. Det känns som att han går utomlands, eller?
Ja, alltså jag tror nog att man är, jag ska inte säga dum nödvändigtvis, men jag tror att gör man det riktigt bra nu i Europa League, det är ju en sån superscen att visa upp sig. Så vill man flytta utomlands ska man nog ta chansen nu, tror jag.
Mm.
Ja, och få liksom ett lukrativt avtal i en hyfsat bra liga, i ett hyfsat bra lag.
Ja,
nej, jag tror att många av de spelarna vi ser nu i Östersund kommer nog försvinna.
Det känns ju inte omöjligt att han hamnar i Frankrike. Att han någonstans där.
Precis.
Och sen har vi Saman Ghoddos. Känns som att Bashir och Ghoddos och Sema kommer säkert spela klar. De kommer ju spela klart hela äventyret.
Ja, det var det Ghoddos var i alla fall. Han var ju jättesugen på det, sa han ju.
Han är ju också en spelare som alltså man ser spela klara äventyret, spela våren och sen säljs till sommars. Men det känns som att de tre spelarna skulle mycket möjligt kunna gå nästan samma fönster. Om du skulle vilja se väldigt illa för Östersund, men väldigt bra för dem att samtliga, den trion försvinner sommaren 2018. Otroligt mycket pengar man får in då.
Ja, men verkligen. Och det jag tycker det är det som är så intressant också, att man tittar på spelare som exempelvis Islamovic. Mm. Att man, det känns som att de alltid tittar på spelare som de potentiellt kan utveckla. De köper inte riktigt fullfjärdade spelare, utan de som de tänker att ja, men här har vi någonting för en liten billigare peng då, eller som Islamovic som går på fri transfer. Det kan ju vara det är ett smart sätt att arbeta på. Sen får vi se hur det är, inte alltid faller väl ut ändå.
Nej, men Islamovic hade ju, det är klart att det har varit en jättetalang som vi såg även, vad heter han som Tankovic som spelar i Hammarby. De var väl i Fulham tillsammans, de två. Islamovic hamnade i Groningen och han hamnade i AZ Alkmaar, sen hamnade han i Hammarby och Islamovic gick till Trelleborg inför den här säsongen bara till
det var det.
Bara ett år.
Ja, det var inte ens meningen att han skulle. Nej. Det var ju för att han och Winqvist kände varandra sedan Malmö FF-tiden.
Så de vet ju samtidigt, jag tycker också att det är spännande att de vågar ta en kille som de vet har potential, för att annars hade han ju aldrig hamnat som ungdomsspelare i Fulham. Det är inte så lätt att ta sig från Sverige till ett Premier League-lag.
Och det ska vara ärligt, alltså det ser man på honom. Att vissa har det i sig och han har det i sig.
Ja, så jag håller med, det är väldigt, väldigt spännande att man kör på den stilen och att det också har fallit väl ut. Så sen är det klart, det kommer aldrig falla väl ut hela tiden. Vi såg på IFK Norrköping ett tag när Jan hade trissat upp det där laget till som fantastisk fotboll som han, och det spelade ingen roll vem de plockade in, så bara flöt all på. Det var lite så under Jens också. Men sen vaknar man ju till den dagen där det funkar inte att köpa in vem som helst, för att alla kommer inte passa in i systemet. Så det är klart att den dagen kommer också hos Östersund. Men jag tror också att så länge man har kvar Graham Potter i alla fall och kör på de här så tror jag inte att jag tror att han kommer lyckas i Islamovic om han går dit. Jag ser inte att han skulle gå dit och bli en flopp.
Jag tror att säkert att kanske Graham fick upp ögonen för honom i samband med Svenska Kuppen.
Mm.
Där de gick långt och mötte Absolut. Varandra i, vad blev det? Kvartfinal?
Kanske det var.
Jag vågar inte säga vilket det var. Så dåligt minne.
Sen tycker jag, Ken Sema, man kan inte skylla på laguttagningen till VM-playoffet mot Italien med tanke på att vi gick vidare, men jag vill verkligen se han snart i landslaget. Jag tycker att han känns som en som potential alltså.
Ja, han känns han känns tung på ett bra sätt.
Ja.
Lite alltså att det är mycket kraft.
Ja. Ja. Men det är lite det är ju som det finns ju sådana spelare som man har sett som har de har farten, de har kraften och sen har de lite andra kvaliteter som man tycker så här, jag kommer ihåg när jag såg U17-VM. Han var Carlos Strandberg där, när han löpte, han spelade inte från start, så kom han in och så sprintade han och han var snabb och så den alltså den styrkan han har i sin kropp och så plus målsinnet, det såg vi i AIK på bortaplan, jag gjorde vi 12-13 mål eller någonting. Och han har ju också en jättepotential. Det ska bli jättespännande att se honom i Malmö FF kommande säsong. Så det finns ju flera sådana spelare som man vill ska blomma ut. Det är också en sån som man tror, om han får ordning på det, så är det en perfekt landslagsspelare i framtiden. Men då finns det ju flera olika saker som han måste få ordning på för att det ska fungera för honom.
Ja, jag tycker det känns spännande på ungdomsfronten överhuvudtaget. Det känns som att vi bara sprutar ut talanger i Sverige. Det är roligt om de stannar kvar också i Allsvenskan lite grann.
Kan jag se, man är 24 nu. Så det är ingen fara än så länge.
Nej, han har hela framtiden vid sina fötter, säger man så.
Ja, jag tror det. Oj, vi har pratat nästan in tre kvart.
Oj, nu blir de inte glada på oss då.
Nej. Vi tackar för oss nu. Men för er som vill lyssna på en kille som har haft en liten jobbigare säsong, så ringde jag upp och pratade med Jesper Karlsson i Elfsborg. Och han var inte alls så nöjd med skador och annat elände som har ställt till det för honom under Allsvenskan 2017.
Från eget håll så var det verkligen inte bra. Eller vi kom en tidig skada där i Svenska Cupen mot vilka fan var det vi mötte? Jag kommer inte ens ihåg, men det var långt, en resa på 12 timmar buss, 10 timmar buss.
Ja.
En inomhus där som jag brukar till foten. Så jag var borta sammanlagt 4 månader. Så det har varit ett sjukt tufft år för mig, och sen klubben har också varit ett väldigt tufft år.
Hur sa du att du vrickade foten?
Alltså det är det som är det sjuka, för jag kommer inte ihåg exakt hur. Utan det var liksom en typ en duell, och sen så trampade jag för hårt ner i marken. Och det var inte så att det ryckte till direkt, utan det kom sakta men säkert. Så fick jag vara ondare och ondare, och sen så visade det sig att det var 3 ledband i insida fot som hade klippt av typ.
Okej, 3.
Och sen komma tillbaka från den. Och sen har jag slagit upp den 2 gånger också, så det har tagit väldigt lång tid.
Så hur många månader var du egentligen borta på grund av den då? Om du ser hela Allsvenskan.
Jag tror det var 3,5-4 månader ungefär.
Okej.
Juni, jag var helt hundra som matchklar.
Ja, för jag såg någonstans att du hade gjort förlåt, du svär också i en podd. Men att det var runt 10 inhoppen och sånt där. Och ett par matcher från start sett till hela säsongen. Jag kan tänka mig att det inte riktigt är det du hade räknat med när du bytte. 14 matcher, 2 start, 12 inhopp. Exakt på Svenska Fotbollsförbundets hemsida. I Allsvenskan.
Jag vet inte vad som jag har tänkt med det här året alltså. Det har varit jag är faktiskt besviken på hur detta året har blivit. Från egen sida så tycker jag ändå jag visat att jag ska spela när jag har varit frisk. Jag har gjort väldigt mycket mål i U21-laget och sen när jag har fått starta i A-laget, startade i Svenska Cupen mot Landskrona där jag gjorde ett mål i min första bolltouch den matchen, och sen tycker jag det har känts bra också på träningar och sånt. Jag har faktiskt varit, jag har varit sjukt irriterad där att jag inte har fått spela.
Okej, okay, så du, dels våren förstörd för skada och sen hösten har du varit irriterad för att du inte har fått spela?
Ja, alltså i alla fall nu på slutet. Nu när jag har varit igång verkligen och typ gjort mål varenda U21-match så tycker jag det har varit orättvist att jag inte har fått spela.
Okej. Okay. Men hur mycket har, alltså vad hade du Haglund för samtal? Hade, alltså, hur funkar det mellan er?
Det var speciellt, det var, som man säger, det var mycket, mycket, mycket prat. Och det hände inte så mycket.
Okay.
Det var, ja, alltså vi hade en bra dialog, han är en snäll kille och sådär, men det clashade inte riktigt.
Nej, okej.
Okay. Med speltiden och sånt där, så det, ja, det var en speciell situation.
Ja. Men du kände inte att du fick möjlighet av honom? Att han valde helt enkelt bort dig för andra spelare?
Ja, exakt.
Var det annorlunda efter han gick? Eller då kände man kanske att nu är säsongen över, så, eller hur funderar man då?
Vad var det? Jag tror det var kanske 5, 6, 7 matcher kvar. Eller 5 kanske det var. 5 matcher kvar när han blev sparkad.
Ja.
Sen så fick jag fick inte spela någonting de 3 första matcherna där. Då var jag på bänken, ja, alla 3 matcher. Och sen fick jag ganska långt inåt mot Östersund när vi förlorade med 4-1. Då fick jag spela en halvtimme. Då kom mitt första poäng i Allsvenskan det här året.
Ja.
Så fick jag gjort den här sista. Fast sen fick jag starta den sista matchen mot Norrköping.
Ja, precis.
Det kändes bra hela matchen, men jag blev utbytt i 65-60 eller något sånt där. Mot Lasse, det var sista match.
Ja, just det.
Med Klippan, så han skulle in och lira lite.
Mm. Okej, okay, så då egentligen skadan förstörde ju stora delar av säsongen och sen så fick du inte möjligheterna då när du tyckte att du förtjänade dem, utan andra spelare gick för helt enkelt. De valde att prioritera.
Ja. Ja.
Men tror du att du fick du någon förklaring för det där? Hade det att göra med att du hade varit skadad så du inte fick spela, eller fick du några förklaringar av tränare och ledare varför du inte fick starta så många matcher?
Av Haglund så var det, ja, det var, han pratade mycket om skadan.
Mm.
Fast jag var i typ full fart på att spela. Så det var, kändes som han använde den lite för att, jag vet inte, som ett litet...
Skylla på
kan man säga. Så det har varit, jag tycker inte det har varit något riktigt fel där.
Nej. Okej, så den här säsongen var en skitsäsong för Jesper Karlsson.
Det kan man säga.
Ja. Men du är så pass ung, du är 19. Så du har inte kunnat, det här är väl din första riktiga motgång eller?
Ja, det kan man. Ja, jo, i seniornivå är det i alla fall.
Ja, vad har du för några andra på juniornivå?
Okej då. Jo, det är min första.
Ja, okej, okay, det är din första. Ja. Ja, så du upplever året som lite av en mardröm.
Ja, det kan man säga.
Ja. Vad går det i tankarna? Du, i och med att du är så pass ung och inte har erfarenhet av att ha varit så tidigare, hur tänker man, hur resonerar man? Pratar man med folk eller alltså, är du så pass...
Jag kör mycket snack med nära och kära och sådana man litar på runt omkring.
Mm.
Så det har hjälpt mig mycket mentalt och så här. Men... ja, sen är det bara att hålla huvudet upp. Jag har verkligen inte lagt mig ner och gnällt eller något sånt där, utan det har bara varit köra på hela tiden och träna dubbelt så hårt.
Mm.
Och verkligen försökt visa att jag ska spela nu under säsongen när jag gjort det.
Mm.
Nu på försäsongen, nu på vintern nu när det är ledigt, så kommer jag köra stenhårt och vara verkligen fit på fight för nästa säsong och få en bra start och verkligen visa att jag vill ta en plats till det.
Jag läste någonting om att du tränade otroligt hårt under säsongen för att komma tillbaka. Och visa att du... Ja. Hur...
Det har varit otroligt mycket träning faktiskt. Alltså, inte så mycket gymmet, men jag har typ varit ute och tränat fotboll nästan till varje dag. Ja, varje kväll kan man säga. Så det har varit väldigt mycket träning för min del.
Mm.
Jag hoppas att jag får ut något av det senare.
Mm. Nej, jag läste någon artikel, jag tror det var på Fotbollskanalen, för att vara lite kreddiga dem och sådär, att du sa att det var det värsta som kunde hända dig och att du hade tränat typ 2 gånger om dagen eller sånt där under en lång period förut.
Ja. Ja, men jag gillar faktiskt inte den artikeln riktigt som kom hit, för
nej, du gjorde inte det.
Jag vill inte vara en sån kille som gnäller media och såna här grejer.
Nej.
Det var bara, ja, jag vet inte, det kändes som att det blev en liten sån en gnällig tonåring som gick ut och skrev för dig i Fotbollskanalen. Så det var, nej, jag gillar inte den artikeln, men mycket av det jag sa det stämmer, men jag vill heller inte gnälla på själva situationen, utan jag tar det som ett plus. Jag kommer växa som människa för det här och
ja.
Det kommer hjälpa mig framöver, tror jag.
Ja, men det är bra med en podd som du sitter i nu, för att från att vi har satt igång inspelning till den här över så kommer jag inte klippa bort någonting, så du kommer få tala till punkt i allting du säger. Det är väl en fördel kanske.
Ja.
Så där behöver du inte vara orolig.
Det är första podd som jag låter lite ringrostig. Så...
det är inga problem. Men hur tänkte du själv då? Alltså inför, för att du var ju uppskriven. Alltså rätt uppskriven, eller rejält uppskriven skulle jag ändå vilja säga, när du kom fram där i Falkenberg och gjorde rätt mycket mål. I och med att du är så pass ung med, så får man ju ögonen på sig och man bara, ja, här är en jättestor talang. Och då hade vi ju också, ja, vi har ju haft Alexander Isak och sådär, så att jag kan tänka mig att det var rätt mycket för dig. Jag vet inte om det har påverkat dig någonting, eller om det bara är, eller att du hanterar det på ett bra sätt ändå.
Jag har inget svårt med det där med skriverier, så jag tar det bara, man kan säga jag får en boost av det typ. Så det, nej, jag påverkas inte dåligt av det. Men sen, ja, jag tycker ändå, jag fick en bra start i Elfsborg där. Svenska cupen och hela starten där från början tycker jag. Det kändes riktigt bra.
Men
sen, ja, det var den här skadan som gjorde mycket.
Ja.
Den har ställt till det.
Ja. Hur ser du nu på alltså den säsongen som kommer? Det snackas om Jimmy Thelin är det väl bland annat och sådär. Och jag vet inte hur du ser fram emot säsongen.
Jag ser fram emot det mycket. Det ska bli skönt med lite ny luft i, både för mig och speciellt klubben. Det är lite ny anda och någon som kan ta tag i det. Det har varit lite, ja, det har inte varit någon bra år alltså. Så det, jag vill bara att vi ska sätta igång och att vi får reda på vem tränaren blir. Så man kan roa sig lite med det.
Ja. Har du koll på Jimmy Thelin? Nu ska vi säga att han är inte klar när vi spelar in den här podden. Så att du vet inte om det kommer bli han som blir tränare. Men hur bra koll har du på honom?
Nej, men jag vet och har hört från vad folk jag känner som har haft han som tränare. Han ska vara väldigt bra och tydlig. Sen har jag sett Jönköping spela i alla fall förra året. Då var de riktigt bra. Jag har bara positiva grejer om honom.
Upplever du att Elfsborg, att ni då hade ett klart mycket slagkraftigare lag för än den positionen som ni fick i tabellen förra året?
Alltså med den truppen och spelare vi har, så ska vi vara topp 4 i alla fall i Allsvenskan tycker jag. Så pass bra spelare har vi, så jag tycker inte det har varit något bra år. För jag vet inte, alltså vi har släppt in sjukt mycket mål den här säsongen.
Ja.
Och sen har vi gjort sjukt mycket mål också, så det har varit en sjukt speciell säsong.
Ja.
Jag är inte nöjd med våran placering det året.
Ni släppte in flest mål, men ni gjorde ju tredje med flest också. Jag tror att det var Djurgården och Malmö som gjorde fler mål än er. Men ni släppte nästan in 60 mål på 30 matcher. Det är i snitt 2 på match.
Ja, det är ganska bra.
Det är mycket, det är många mål.
Ja.
Annars, Jesper. Du är 19 år, spelar i Elfsborg sedan ett år, kom dit från Falkenberg. Vem är Jesper Karlsson förutom den Jesper Karlsson som vi har sett springa runt och spela fotboll i Falkenberg och i Elfsborg?
Han är en snäll, ödmjuk kille, fast på planen lite kaxigare kanske, som bara snurrar fotboll om i hans huvud typ.
Kaxig? Ja,
på planen kan man säga det.
På vilket sätt?
Jag vet inte. Man kan störa sig lite på mig, tror jag.
Alltså, springer du och käftar med folk eller retas du eller vad?
Jag vet inte, kanske för min toft. Jag vet inte, lite så här, jag beter mig kanske, jag vet inte. Det är svårt att sätta upp på det.
Ja, men är det mer kroppsspråk än snack? Det är inte så att du springer och muckar och retar folk och sådär?
Nej, det är mer kroppsspråk då.
Ja, okej. Men mycket fotboll, titta på mycket fotboll, spela FIFA, typ sådana saker.
Jag kollar skit mycket fotboll. Sen, ja, jag spelar otroligt mycket FIFA faktiskt.
Otroligt mycket FIFA? Ja. Är det enda du gör egentligen, eller?
Det kan man säga, typ.
Ja. Vad har du för utbildning? Gick du klart skolan?
Jag hoppade av skolan... Efter första gymnasieåret. Sen så fick jag kontrakt med Falkenberg, så då hoppade jag skolan direkt där.
Okej, så du har inte läst klart skolan?
Nej.
Vad läste du?
Bygg.
Okej. Du är...
med fotboll. Fotbollsutbildning.
Okej, så tanken var att du egentligen skulle bygga?
Absolut inte, men det var den enda linjen som... kunde passa ihop så jag kunde få fotboll vid sidan om.
Jaha, okej. Okay. Har du tänkt att läsa klart skolan sen? Eller har du liksom... Du tänker att du...
Det beror på helt och hållet hur det går med fotbollen. Men jag kommer gå all in för fotbollen.
Mm.
Sen så får jag se vad som händer.
Fotbollsidol, vem har du?
Neymar och Zlatan Ibrahimovic.
Just det, när vi pratar om Zlatan, du ryktades ju till Manchester United.
Mm.
Hur mycket sanning fanns det i det?
Inga kommentarer. Jag är tråkig där.
Okej, men jag vet att du har ju kommenterat det tidigare i någon tidning, tror jag. Du sa någonting om det, att det var roligt att du kopplades ihop där.
Ja.
Men,
Nej, men det var kopplas ihop med Manchester United. Det är inte tråkigt på något sätt.
Nej.
Det var, men sen om det är sanning eller inte, det får no comment.
Jag googlade innan jag gick in och satte mig i den här studien. Då såg jag det här att du hade uttalat dig att du var som Neymar när du slog igenom 2016. Och sen även att du hade kastat ur dig något ord mot någon domare och blivit avstängd. Efter en U21-fight.
Yes. Det är något jag skämt över. I alla fall det där utnämnda med U21.
Har du ett häftigt temperament? Du känns som en sån lugn kille.
Alltså jag är en lugn kille, men på fotbollsplanen så är jag... Ja, då kan jag koka till ibland. Men det var min första match efter min skada. Och sen jag fick en ganska rejäl packning. Det kändes verkligen som att, jag vet inte, min hela säsongen var borta. Så hon tycker att typ, jag bara bräckte med massa grejer. Och så var det ganska nära domaren också. Så jag fick ett rött kort direkt där. Och var avstängd i 3 veckor.
Oj.
Så det är något jag har fått tugga på. Alltså. Det var tufft.
Jag antar att det inte är några ord som man säger i podd.
Jag tror jag lämnar det utanför podd.
Vem är din bästa vän i Älvsborg?
Vi säger Rami, Ibro och Simon.
Är du en sån som tar plats i ett omklädningsrum? Eller smyger du med omkring?
Det beror helt på om jag har... hur det ligger till, om jag får spela eller inte. Om jag sitter på bänken så är jag ju ganska tyst om mig. Men sen om det går bra så gillar jag att styra och ställa lite.
Styra och ställa lite? Det är, väl ändå en härlig, jag tycker det är en härlig, ett härligt tänk för en person som ändå är fortfarande tonåring. Att man kan ta för sig. Det tycker jag är väl härligt. Jag kan tänka mig att mer...
Det här året har varit ganska low-key om man säger så.
Ja. Jo, men det kan jag förstå med skador och annan skit. Vad var det sista ni sa innan ni... Ni har väl... hur länge har ni semester? Eller ledigt?
8 januari.
Ja, och så nu tränar du mest med pola och sånt, eller?
Ja, jag kör mycket med... nu när jag är hemma här i Falkenberg så har jag en tränare som jag kör med och många vänner kör också med, som är väldigt duktig.
Ja, okej. Okay. Vad jobbar du mest med nu? Vad vill du bli bra på?
Jag kör mycket teknik och tränar mycket på min snabbhet och kör mycket styrka. Men inte så här med tunga vikter utan stärker bål och ben.
Ja, är du alltså strikt med kost och sömn? Tänk på vad du äter, lägger upp schema strukturellt.
Ja, jag är faktiskt extrem där när det kommer till både sömn och mat. Så jag blev uppflyttad i Falkenbergs A-lag så blev jag väldigt noggrann med det. Det är många som... jag har tagit efter många som har varit där jag som är det. Och jag tror väldigt mycket på det. Så jag är noggrann där.
Vem är det som har lärt dig det där? Var det någon som lärde dig det i Falkenberg då? Eller?
Alltså jag var inte så mycket för gå upp värsta tidigt på morgonen och göra mig... en bra frukost och sånt. Det var mest att bara slänga in med någonting och sen kanske en halvtimme innan träning och sånt där. Alltså när jag var yngre. Men sen, jag ska faktiskt, jag spelar hans namn. Tobias Karlsson heter han. Jag spelar i Falkenberg.
Ja.
Han har skadat otroligt mycket. Haft problem med sin hälsen och allt han har. Men han är otroligt skicklig med sin kost. Så han sa till mig direkt när jag blev uppsnittad att vad han käkade för frukost och det var avokado och det var gröt och det var ägg och massa sådana här nyttiga grejer. Så jag tog efter han det. Och sen så började jag med det och sen så blev jag sjukt noggrann med vad jag åt. Ja, det är ju mellanmål, kvällsmat, lunch och allt sånt där. Rätt tider och sånt. Så nu har jag väldigt strikt som jag går efter.
Ja. Syndar du aldrig eller? Ingen pizza, ingen cola, ingen kebab?
Jo, det är klart det händer. Men alltså, under säsong så händer det inte mycket. Men typ som nu när vi har ledigt och sånt där, då måste man funda sig lite.
Ja, men absolut. I Falkenberg kan...
det är inte mycket, men jag dricker inte läsk. Det gör jag inte.
Ja, det har du aldrig gjort eller?
Sen typ kanske ett år sedan tillbaka.
Ah, okay.
Jag dricker ingen läsk.
Nej, okej. Okay. Ja, men starkt. Vad är din målsättning inför den här säsongen?
Att ta för mig direkt när vi startar i januari och visa allihopa att jag vill göra ett 2018 riktigt bra.
Men finns det några så här mål av att göra x antal poäng och sånt där?
Jag vågar mig inte ge mig på det där. Men jag hoppas först och främst på att spela mycket.
Ja.
Och sen så vet jag att om ett mål kommer så kommer det många. Det var speltid.
Men du har inget löfte då alltså, att du ska göra så pass många mål?
Okej, säg till mig hur mycket speltid jag får så ska jag försöka säga hur många mål jag kan göra för det.
Om du får starta, du säger att du fick starta två, vi säger att du får starta 20 matcher.
Det gjorde jag förra året i Falkenberg, exakt.
Startade du 20 då?
Ja.
Vad gjorde du då, 7 mål eller 6 mål?
7 mål.
Ja. Så 7 mål då?
Nej, helst på så tror jag något mer.
Okej, 10 då.
Ja, 9-10 eller någonting.
Ja. Vem tycker du är bäst i Älvsborg annars? Förutom du själv då?
Det finns många bra alltså. Men jag undrar, Simon Lundevall är väldigt bra. Och Istamir Balin, han är i bra form, så är han sjukt.
Vem tror du får genombrottet i Elfsborg den här säsongen?
Jag själv får jag
Simon Olsson fick ju väldigt mycket beröm där under våren och även lite efter också, även om jag tycker våren var bättre än hösten nästan.
Ja.
Eller om det var runt.
Nej, han har gjort det sjukt bra.
Ja.
Han har visat plats i många matcher.
Mm.
Sen nu på slutet så har han skadat sig lite, så det var inte spelat så mycket på slutet, men när han väl fick spela så har han gjort det väldigt bra.
Ja. Ni hade ju något vad var det, poolparty, eller ni hade någon get together hemma hos Ellegård, var det väl, när ni snackade och sådär under säsongen? Hade inte något sånt som...
Nej, jag var inte med det. Jag tror det var sjukt då, så.
Du var inte med på poolpartyt, som jag kallar det?
Nej, jag missade det tyvärr.
Jaha, men det borde ni kanske ha inför den här säsongen igen, med tanke på att det gick ju bra efter.
Det blir nog poolparty 2018 också.
Det blir ett poolparty?
Ja, det tror jag.
Hemma hos dig?
Kevin och de här. Jag vet inte, nu när Lasse inte är med så vet jag inte vem man ska ha det hemma hos.
Nej.
Eller jag vågar inte säga något.
Nej. Lasse känns som en skön person att ha i ett lag.
Ja, jag har faktiskt mycket att tacka Lasse för det här året. Han har hjälpt mig mycket.
Ja, han har tagit hand om dig?
Ja, det har han gjort. Och han har gjort mig på bra humör många dagar när man har varit i rehabrummet och sådana här grejer. Han har hjälpt mig sjukt mycket.
Ja, men jag kan tänka mig att han är bra i sådana lägen. Han säger ofta...
Han hjälper oss ut med mycket.
Ja.
Sen att han säger vad han tycker och tänker hela tiden, det är det jag gillar med honom.
Mm. Det är så du vill vara också.
Om inte han gillar något så säger han det rakt ut. Och om han gillar något så säger han det.
Mm.
Han är en ärlig och bra människa.
Mm. Absolut. Om du tycker att vi borde intervjua någon i våran podd. Vem tycker du vi ska intervjua då? I Allsvenskan eller i Elfsborg? Finns det någon med konstiga hemligheter? Och konstiga, jag vet inte om jag sa konstiga. Men med hemligheter eller dolda talanger som man skulle tycka var kul?
Kevin sitter inne på en del grejer.
Alltså det är han.
Han pratar danska så han fattar man inte alltid på. Men han är skön på det.
Ja, då kanske man får skratta i och med att man inte förstår så mycket. Danska låter ju ändå rätt härligt.
Det blir mest så. Om man inte fattar vad han säger så skrattar man bara och säger ja.